Hej och välkomna till Art is Alive. Det är jag, 17, och jag har inte en, men två gäster här. Kan inte ni presentera er själva?
Hej, mitt namn är Kai. Jag är uppväxt i Stockholm. Musiker och producent.
Jag heter Elisa, mitt artistnamn är Elisa. Jag är musiker, låtskrivare, jag känner mig framförallt i mitt artistprojekt. Och jag har gjort passande på tiden
och studieprojekt. Och ni har släppt en låt, Low.
Yes.
Kan inte vi berätta lite grann om, kan inte ni berätta lite hur processen har varit?
Det var väl egentligen att jag ville göra en låt med en annan sångare än mig själv. Jag brukar sjunga annars på mina låtar. Så att då hittade jag lite inspiration från typ 3-4 typ R&B, alternativ R&B låtar. Och producerade den och skrev en egen låt med mycket inspiration från dem då. Mm. Och sen när i princip låten var klar så kontaktade jag Elisa då. Och bara, tja, vill du prova sjunga in på den här? Nej, om det blir nice så kan vi släppa den liksom. Och det gick ju bra.
Ja, så det var på. Jättekul att liksom, för att annars gör jag allting, liksom jobbar med min egen musik. Och då gör jag allt själv. Så jättekul att liksom, att någon annan hör sig och jag får sjunga någon annans liksom verk. Och också få släppa med någon annan innan jag slipper mina egna låtar. Man lär sig väldigt mycket per släpp.
Och det har gått jättebra för Low. Jag menar, den har ju fått över 10 000 streams nu på väldigt kort tid. Och hur känns det med stödet?
Jo, men det känns bra. Absolut.
Det känns jättebra.
Förväntade ni er det, eller?
Alltså, jag har ju som sagt inte släppt något innan, så att jag visste verkligen inte vad jag skulle kunna förvänta mig. Och sen, jag vet, vi pratade om att vi skulle liksom lägga mycket energi på att marknadsför och så. Men ja, för mig känns det jättebra. Och man ser att det ökar liksom varje dag. Lite olika liksom från dag till dag. Men det går stadigt upp.
Precis.
Och streams då liksom.
Nej, men också speciellt att det är ditt första släpp också. Alltså att det ser ju bra ut i din del också. Absolut.
Det är kul när man pratar med folk. Alltså folk verkligen såhär genuint gillar låten, vilket det känns som att det är ett kvitto för hur hårt vi båda har jobbat med det. Jättekul.
Ja, det är ju alltid bra när man har jobbat med någonting rätt hårt och sen så är det äntligen ute. Det är verkligen en sån här lättsam känsla, bara du kan pusta ut innan nästa grej. Men hur kom ni in i musikbranschen? Hur började allting? Ni har ju olika liksom, bakgrunder.
Du börjar. En lång story. Liksom.
Ja, gud. Jag har ju alltid varit musikintresserad. Framförallt alltid varit sångintresserad. Men jag hade väl väldigt många andra barn och jag var inne på så här rent mer realistiskt innan jag faktiskt satsade på musiken. Jag ville framförallt bli veterinär när jag var yngre. Men sen fick jag väldigt mycket liksom, stöd och engagemang från musiklärare i högstadiet. Vilket gjorde att jag insåg att shit, det här är faktiskt något jag kan göra. Vilket, jag älskar musik, så det är en fantastisk känsla. Så att efter att ha pluggat musik på gymnasiet och folkhögskola så bestämde jag mig för att det var dags att ta tag i mitt egna. Och då hade jag ju skrivit låtar också sedan jag var 15. Så att då var det ju för mig bara att bestämma en repertoar. Jag går ju mycket åt soul, funk till mitt eget projekt, även om jag har skrivit, började med att skriva singer-songwriter och också skrivit jazz och så. Men ursäkta, väl lite låtar, hitta musiker. Allt från, liksom, från gymnasiet till liksom, kontakter till Facebook. Vilket är, så här, det är typ mitt bästa tips. Här. Kolla Facebook, där hittar ni alla musiker. Det är bra. Så det var på den vägen. Så jag bokat gig och jag håller på att spela in massa musik som kommer släppas.
Ja, kul.
Snart och mindre snart. Men det är så nice.
Ja.
Hur var det för dig då?
Jo, men det är ganska, alltså, kringelikrok-historia nästan. Nej, men det började med att jag spelade gitarr när jag var liten, kanske 9-10 eller någonting. Så här, ja, det var ju det man skulle göra för att vara cool liksom. Ja. Alla började spela gitarr liksom. Nej, men sen fortsatte jag med det och samtidigt så jag skapade mycket så här, ja men typ animerade filmer och sånt där liksom. När jag var yngre och behövde liksom ljud till det, så då satte jag mig i så här olika DAVs och alltså musikprogram. Och ja, men gjorde liksom egna musik så gott jag kunde, även fast jag inte hade någon koll på musik då liksom. Men jag fortsatte spela, och sen under gymnasiet så började jag producera väldigt mycket, alltså satt liksom med det varje dag. Så att, och det var mycket under den tiden när just det här House Avicii-stuket liksom var det som var inne, och alla mina kompisar då satt också och producerade, så då blev det liksom att man tärade lite mot varandra hela tiden. Men sen så gled jag ganska mycket ifrån det där och började spela mycket klassisk musik. Så att mycket pianofiol under rätt många år. Men tanken var faktiskt aldrig egentligen att bli musiker från början, utan jag skulle faktiskt plugga till polis, men jag kom inte in på polishögskolan. Ganska uppenbart liksom, när man är 18-19 år, de brukar inte liksom ta in så unga. Det är väldigt, ja, det är väldigt såhär. Så att jag var såhär, vad ska jag göra istället? Så då fick jag liksom en såhär, ja men jag vill gå på musikhögskolan. Jag hade såhär, jag åkte allt förbi stadion när jag var på väg till gymnasiet, och då såhär hade jag såhär en liten dröm då liksom, såhär att plugga där typ. Och sen sökte jag in på, jag sökte en gång och kom inte in. Och sen sökte jag då till de här kurserna som vi gick tillsammans.
Vi pluggade ju gehör på musikskolan tillsammans förra
år. Precis. Och sen efter det så sökte jag igen och kom in på lärarprogrammet med musikproduktion som inriktning. Så att det går ju just nu. Och på den vägen är det. Så att, ja.
Och hur går det? Är det...
Det går faktiskt, det går framåt. Väldigt mycket framåt just nu. Jag gör ganska mycket reklamjinglar till företag och sånt där. Som jag gör genom mitt egna företag. Och sen har jag nyligen blivit signad av ett bolag som är underbolag till Sony.
Så att, Så att, hur kom du i kontakt med dem, eller hur kom man i kontakt med det?
Alltså, jag har faktiskt varit i kontakt med dem förut. Jag vet inte om de minns det, men för ganska många år sedan. Sen har det inte varit någonting, och sen började jag göra ganska mycket lite mer mainstream house igen på senaste tiden, och så skickade jag några låtar till dem och de var väldigt intresserade, så att då chattade sig liksom och körde, så jag ska släppa 8 låtar med dem, så det är liksom kontrakt.
När signade du med dem?
Vad sa du nu?
När signade du?
Det var typ bara några veckor sedan, så att det är ganska färskt.
Nice.
Det är alltså det. Det jag tänker också mycket med liksom, när man släpper musik också. För de har ju, oavsett om de kommer ihåg det eller inte, ni har ju varit kontakt innan. Så någonstans kommer det ju ligga i bakhuvudet. Så man känner igen ett namn eller ett samtal.
Absolut.
Att det är så viktigt att bara se det synas. Liksom, eller faktiskt pumpa ut till personer. Kvalitet, men jag tror det är väldigt...
Jo, men precis. Jag tror som musiker så måste man lära sig att ta mycket nej liksom. Alltså om man ska få ut sin musik. Och man ska aldrig egentligen vara rädd att visa upp det heller liksom. Alltså alla utvecklas ju. Så att jag tror att det är absolut bäst att bara aldrig ge upp egentligen liksom, som är allt typ.
Precis, alltså det enda en får är ju nej. Men det är bara liksom, och det gäller ju allting. Det är ju sällan, det är just, ja, eller hur? Och då gäller det bara liksom att fortsätta, håll koll på ditt mål och fortsätta gå, för att det kommer det här någon gång.
Exakt.
Och det är ju lite kul att vänta också om man är tålmodig.
Ja, och det gäller ju liksom bara att hitta rätt folk. Och så säger jag, men absolut, jag kollade på Hannah Montana bara lite och bara, när jag är 15 bast, nu ska jag vinna Grammys. Och det är så här, det tar ju, det är en sån otrolig process för oss alla i musiken. Precis som liksom alla mina kompisar som inte håller på med musik, som de pluggar 3, 4 och 5 år innan de kan börja jobba. Och här kastar vi oss in i en karriär så här, själva på en gång, och det tar ju samma tid liksom. Tid att bygga upp, så att det är ju
exakt. Sen har ju liksom vissa bara jättemycket tur eller känner rätt folk kontakter från början liksom. Det är ju det som hjälper otroligt mycket också. Och sen kanske plus talang, och då får du en artist att säga. Så att,
Det är därför det är viktigt att våga kasta sig ut och så här kontakta folk.
Man får inte vara skygg som musiker, speciellt inte idag. Alltså det är...
Och det skadar ju aldrig att fråga heller. Blir det ett nej så blir det ett nej.
Och vissa är schyssta och ger faktiskt feedback.
Ja.
Alltså, liksom, okej, vissa ignorerar en totalt.
Typ.
Eller
ja, men, och sen har vi den här 5% som säger nej, och sen har vi 2,5% som men man får lite feedback, och sen har man som säger ja, och det är ju den bästa känslan.
Eller hur?
Nej, men det finns, det är en annan label som jag varit i kontakt med, A&R:en där. Också ett mindre label. Jag tror att de har lite samarbete med Universal, men den personen har så här varit en stor feedback för mig i typ 2 år. Alltså så här, han har liksom tagit emot musik från mig liksom, som jag bara skickat, och så här, ja men du tänk på det här kanske jag har rätt eller sådana saker. Det har varit så här, as nice, alltså lärdomsrikt liksom. Men ibland så måste man också ta kritik lite, att det kan vara väldigt subjektivt många gånger liksom, att, för att man kanske har baserat just en sak man älskar från en annan låt, och sen är det just det som den här personen kanske säger, nej, det här var inget bra. Men det är just det man själv kanske bara, det här är riktigt bra liksom. Så att,
ja.
Men ja.
Alltså feedback är ju sällan objektiv på det sättet.
Precis.
Så det gäller bara liksom känna sin egna konst och bara veta vad man själv vill. Tänk också när ni får feedback, ja, men är det här rätt för mig? Känner jag att det passar in? Och gör det, ta emot det. Om inte du kan ta emot feedbacken liksom, för du har en annan idé om det, så kanske du kan ha det i bakhuvudet i alla fall och tänka på det.
Exakt.
Det gäller inte balansen. Alltså om någon skulle säga till mig, kan inte du göra din musik lite poppigare? Det är fel person att be om feedback. Om det är någon som säger så här, kan du lyssna lite på den här solartisten och hitta lite influenser där, så skulle det vara asfett. Då kanske det är mer rätt. Rätt hålla på.
Precis. Men det beror ju helt på vad man har för mål, som du säger. Liksom.
Eller hur?
Alltså, vad man siktar på.
Och det är så himla härligt när man hittar en person eller flera som kan lyssna på ens musik och vara ärlig. För som vi har sagt, liksom, jättemånga som avvisar den på plats. Det är många som ignorerar den. Men när vi har den här personen som är vänlig och som blir en nyckel till att få feedback, då det är ju kärnan till att kunna utvecklas som artist. Och det är jätteviktigt att inse hur tacksam en måste vara för att kunna liksom förstå att det inte är så världen hela tiden ser ut. Och bara liksom go for it.
Precis. Kunna göra liksom konstruktiv.
Eller hur? Liksom. Precis.
Så bara inte bara, det här var dåligt, och sen säger man
ingenting. Varför liksom, då?
Varför det var det? Och förklara det. Liksom. Men det är få sådana personer.
Ja.
Alltså, de, och sen många också, oftast måste du vara en väldigt duktig musiker för att det ska vara just konstruktiv kritik. För att många, alltså nästan alla älskar musik, men ingen förstår varför. Nej, men såhär, så att det är svårt såhär, jag känner det inte. Ja, men när man inte kan förklara varför man inte känner det heller, då blir det också svårt kanske att ge någon bra typ av respons på det.
Ja, därför är det väl viktigt, alltså, eller jag tänker att det är viktigt att både skicka det till någon som kanske mer är som oss, som faktiskt, som du säger, förstår musik och kan säga, ja, det kanske var lite för högt tempo för den här typen av låt, eller kan du inte testa med de här instrumenten istället. Men också de som kommer lyssna på musiken är ju de som inte kan musik också. Alltså att man får den responsen också.
Exakt.
Så att man hittar folk från båda lägren, så att säga. För att även om de som inte liksom kanske har pluggat musik eller håller på med musik på allvar kan sätta fingret på vad det är. Så de kommer också ha olika åsikter, men det är bra att veta liksom om det går hem och vilken publik som.
Exakt. Nej, men det gäller ju, som du säger, inte bara ha en som är riktigt insatt i musik. Jag har ju en annan, en vän som jag brukar skicka musik till bara för feedback, alltså så här, och den personen har egentligen inte liksom någon musikalisk bakgrund, men hon lyssnar väldigt mycket på liksom mainstream, typ den genren liksom. Så att då är det så här, ja, men då vet, om hon gillar det här så kommer nog förmodligen många av det, min målgrupp gillar det också. Liksom. Det
är skitbra.
Ja.
Och lära känna sin målgrupp och lära känna sig själv och sin egna stil och persona. Det är,
och det är det svåra.
Ja,
eller hur?
Det där är så... ja.
Just det, inte målgrupp.
Alltså oftast för mig så har ju målgruppen kommit till mig. Det är inte jag som har gått och hittat folk, utan när det kommer till mig så känner jag att jag ska göra det jag känner funkar. För det är ju mycket viktigare att liksom fokusera på vad man själv vill göra.
Det kommer ju inte bli kul. Alltså om man hela tiden gör någonting som andra tvingas eller tvingar dig till att göra. Det är därför lite jag har väntat själv med att sälja till management och skivbolag, för att jag vet så väl vad det är jag vill göra. Så att då har jag heller någon som hakar på liksom det jag gör. Men att hitta de som faktiskt gillar att lyssna på det. Det kan ju vara både liksom dina närmaste kompisar, men det kan också vara någon på andra sidan jorden. Jag vet du liksom var det kommer gå hem. Jag tror med att det är smart att tänka nischat. Alltså, det är någon feedback jag har fått på. Jag visade upp två låtar för en förläggare. Den ena var så här, super singer, songwriter, hip-hop. Jag hörde på radio. Det är en bra låt. Men, you know. Och den andra var faktiskt den, det som kom bli min första singel. Och han sa ju det att det som jag, ja, den låten då, sist nämnde, att det var mycket lätt att nischa, för det är ju så här funk soul. Men att jag upplevde att det brukar väldigt blanda sig vilka åldrar som gillar min musik, just för att det är ganska tidlöst med soul, det är live instrument. Då blir det ju svårare att säga, okej, men nu har jag alla åldrar, det är inte bara 13-åringar, det är inte bara 20-åringar, det är inte bara 60-åringar.
Nej.
Vad gör jag med det? Så det kan vara värt att tänka på lite extra, hur att kanske också välja en del av sin målgrupp. Ni känns emot.
Kanske någon som liknar sin egen ålder, eller kanske yngre lite, eller...
Jo, men alltså, sen finns ju flera anledningar varför det är så sjukt viktigt att någonstans bestämma lite genre. Alltså, jag har haft sjukt svårt med det. Alltså, jag har verkligen jag har gjort musik i alla genrer som finns nästan. Kanske inte typ dödsmetall, men typ hårdrock liksom, har jag gjort.
Det är ju väldigt styrka att kunna
Det är det, men inte liksom så här, om du ska marknadsföra dig som artist. Och det är därför jag liksom inte heller gjort det på typ, ja, någonsin nästan. Om du släpper musik på typ Spotify och sånt där, det som liksom är standard idag, eller streamingtjänster där Spotify är ledande, så är det jätteviktigt att din musik är just en viss genre för att du ska få alltså playlists, som, alltså ads, och speciellt om du ska få betydande ads, och för att Spotifys egna algoritmlister, typ Discovery Weekly och Fresh Finds och de där, att de ska liksom kunna hitta din låt. Så att du har liksom en viss målgrupp och så vidare, för att annars kan inte de liksom få ut det till rätt personer heller, liksom, så att säga. Så att idag är det nästan ännu viktigare liksom, att någonstans, även fast all musik idag är så sjukt blandat hela tiden. Men precis, men allt är ju influerat av allt, men någonstans, det blir sån paradox på något sätt liksom. Ändå måste du ändå verkligen nischa in det, men samtidigt är det så mycket influenser i kanske det du gör ändå liksom.
Så det gäller att kunna känna sin egen musik och veta lite innan, så det, så det inte det bara kommer som ett hum när du väl släpper. Att bara kunna veta.
Kanske hitta lite liksom nyckelord. Alltså, är det elektroniskt eller är det akustiskt? Eller? Som sagt, det betyder ju inte att man inte kan blanda dem och ta influenser från båda, men om man hittar just, alltså profilera sig lite.
Det som passar bäst.
Vad man ibland kanske vill. Alltså, så, tips. Det är att börja. Det är skitstor för att göra vad du vill. Alltså,
ja, eller hur?
Men
ja.
I början är det jättebra att ha tydlig image och tydligt sound.
Så andra också kan veta, som vi säger, liksom, till exempel Spotify som lägger in, de har ju New Music Friday och så vidare.
Precis.
De vill ju gärna ha en massa information om artisten innan de bestämmer sig. Och då är det jätteviktigt att man vet liksom vem man själv är, vad sin musik är för någonting och hur ens image är, så de ska kunna liksom veta om de kan välja dig, om det passar in med den andra musiken. Så det gäller att kunna som artist och en offentlig person att kunna bara förstå sin egna bakgrund och förstå sin egna konst. För att när det kommer till kritan, då är det jätteviktigt för att kunna få streams och kunna få någon slags stöd alls.
Jag tror också det här att vara liksom väldigt grundad i vem man själv är, vad man själv gör, det kommer hjälpa en i längden också, för att som att det är en så tuff bransch där det kommer komma folk som säger åt dig, kan du inte göra det här istället? Eller säga att man är jättedålig, eller säga att alltså, du är det bästa som har hänt musiken, då kan man ju få hybris istället. Att man är liksom oavsett vad man gör, jag tänker att det finns, man är ju låtskrivare, man är producent, eller man är artist, eller man är allting, och man kan göra olika genrer och samma genre. Att man har lite känsla för vad man själv är, så att man inte blir för, alltså så att det inte blir för jobbigt om folk börjar dra igen.
Så. Ja. att kunna veta själv först.
Jag tror man kommer må bättre mentalt. Ja. Det är många som blir väldigt pressade.
Det är jättelätt att utsätta sig för och ja, få en försämrad psykisk hälsa liksom, på grund av all press och att jämföra sig med andra. Det är svårt det där, och det gäller att liksom kunna vara sann mot sig själv och kunna inse att jag är inte någon annan person, jag är mig själv. Jag kan bli inspirerad av en annan människa, men jag kan inte bli en annan människa. Jag måste fokusera på min egna konst på mitt sätt och inte låta det gå överstyr.
Ja, men det är ju som du säger, extrem konkurrens liksom, som i de flesta branscherna idag faktiskt, med tanke på liksom, internet och allt. Så att det gör ju att man måste ju ändå vara liksom, top of the game.
Och hitta någonting att hitta någonting lite unikt med sig själv. Vad utmärker dig. Och inte snurra in sig för mycket på det, men veta hur man använder det för att marknadsföra sig själv. Tror jag är jättebra.
Elisa, du har ju blivit inspirerad av Marilyn Monroe en massa. Och har pratat, eller har lagt upp massa bilder, till exempel som är tribute stand-up på Instagram till exempel. Uppträtt med lite låtar som hon har gjort. Vad är din koppling till Marilyn Monroe?
Jag tror den stora kopplingen är väl liksom det här retro, vintage, liksom i allmänhet. Hon är en av många som jag framförallt ser till liksom stilmässigt. Jag är också väldigt inspirerad av Dita Matisse. Det är ju det här, det röda läppstiftet, den svarta eyelinern, också så här kopplat till Amy Winehouse liksom, svart eyeliner som jag tycker är så classy, så coolt och någonting som jag känner, ja, men känns väldigt mycket mig själv. Jag har haft väldigt många olika stilar genom året, jag var mycket mer street när jag var yngre, och sen har jag liksom gått in i det här retro, vilket också har påverkat min musik. Men Marilyn Monroe är en väldigt intressant historia, också kopplat till det här liksom, vad man kan utsättas för i showbiz. En fantastisk liksom talang, väldigt vacker, väldigt ambitiös. När man har läst om henne, alltså att hon var, hon har ju blivit målad som den här dumma blondinen, men att hon var smart, men hon tilläts inte att vara det. Och jag läste en bok om henne av Joyce Carol Oates som förut är
typ
fantastisk.
Yes, det är
det. Hon är en fantastisk, fantastisk författare. Och det är ju inte, det är en roman, den hon bland som hon har skrivit, så det är ju inte fakta. Men det är ju mycket av det som stämmer överens. Och mycket som är liksom metaforer för det som faktiskt hände i hennes liv. Nu tappar jag exakt tråden vad jag skulle säga här. Men, ja, men det är ju väldigt intressant att läsa om exakt när någon annan kommer in och styr över dig. Vad händer? Och vad som händer i hennes liv. För att det är klart att det var massa främst män på den tiden som bröt ner henne. Och så. Men att hon ändå, hon hade ju en fantastisk karriär under de få åren som var aktiv. Och självklart obviously väldigt duktig på det hon gjorde. Alltså jag började gråta, jag satt på flyget på väg till Filippinerna. Jag började gråta när jag såg att de hade How to Marry a Millionaire. Jag har inte sett någonting med henne innan. Jag har bara sett klipp liksom. Jag bara ja, men det, jag tycker på det.
Och det här med att styras, det är ju jättevanligt att artister som kanske inte har liksom sin, som inte vet liksom vad en vill göra liksom från början, att de låter sina team bestämma allting åt den. Och det kan väl vara i början lite bra för att kunna hitta sig själv, men när det kommer till kritan, så när det kommer ett team med flera olika människor som bestämmer över dig och vad du ska göra för någonting, då försvinner ju den kreativa friheten väldigt fort.
Och det är ju så. Man blandar in pengar i saker. Liksom.
Eller
hur? Det är ju, men då, alltså det är liksom någonstans, alltså musik som ska generera pengar behöver skrivas på ett visst sätt. Liksom.
Precis.
Och är alltid liksom väldigt bunden till tiden vi är nu. Liksom. Så att det är ju så. Men idag skulle jag ändå säga att vi har enormt mycket mer frihet än vad vi var förut. Just för att just det här med att independent och allt det där har blivit liksom en stor grej, att det är inte alla artister som faktiskt behöver ett skivbolag för att ändå liksom komma någon vart med sin musik och få liksom ut till många människor. Även fast det fortfarande är liksom svårare att vara independent, så finns det ändå bra många fler som har lyckats liksom det här decenniet än tidigare. Liksom.
Och jag tror det är väl en spegling av dagens samhälle idag, alltså det här med hur allting har blivit så digitalt. Vi har social media, man kan nå ut till många. Och det är väl också att alltså om man inte bara kollar på musikbranschen och liksom inte ens bara kollar på underhållningsbranschen och showbiz och medier, så att man har mycket större frihet att göra vad man vill idag. Det finns så många olika yrken alltså att välja mellan. Mycket av det som inte är liksom traditionella sitta bakom skrivbordet yrken eller liksom det som var vanliga längre bak i tiden, som är jordbruk och så. Vilket är väl både så väldigt inspirerande, men jag tror också att det kan vara väldigt svårt att veta vad man vill göra om man inte har liksom en grej man brinner för.
Precis. Men det är också kanske, alltså mycket idag liksom är ju att alla har ju så mycket val. Och det gör ju också en slags press på en så här, vad man ska, kan ju också vara en av anledningarna varför psykisk ohälsa och sånt där har ökat mycket liksom. Just för att man har så mycket val. Om man tänker tillbaks flera århundraden så kan det mycket väl varit så att du var ganska låst vid den positionen eller samhällsklass du föddes in i. Men då hade du samtidigt liksom ditt liv förberett. Och många kanske, någonstans kanske många människor tycker en sån grej är skönt också. Även fast det har sina nackdelar liksom. Men att vi alla idag kan ju liksom lyckas om man har turen och pressar sig själv till liksom på det man då definierar lycka liksom. Men
det är väl att våga liksom att vara, ja, att vara så stark i sig själv att man faktiskt vågar testa någonting.
Och våga sätta sin fot där och våga drömma lite grann. Alltså våga ta sin konst och visa upp den. Det kan ju vara svårt för många också som är väldigt självkritiska, men det gäller att gå över den där tröskeln och bara fortsätta kämpa. Och nej, men den här tryggheten till exempel om att ha hela livet utstakat för sig, det är en slags komfortzon i sig, och den här komfortzonen är väldigt farlig för en psyke också, för att det gäller att prova nya saker. Och det gäller att våga misslyckas, för det händer hela tiden. Ju mer du jobbar, ju mer misslyckas du. Och det ska, alltså för mig i alla fall, så tycker jag det är viktigare att känna sig trygg i sitt misslyckande för att kunna acceptera sig själv sen när man väl lyckas. Och lyckas gör man ju hela tiden. Det är ju bara liksom att se vad du har gjort hittills. Alla coola saker du har åstadkommit. Jag var tacksam för det.
Senaste året för dig själv eller för, men alltså, alla har gjort någonting som har tagit upp.
Och allting, om det är små steg eller någonting, det är fortfarande progress liksom. Det är fortfarande något som, det är fortfarande gjort någonting. Så det gäller ju inte liksom att kolla på någon annan och se vad de har gjort. De har släppt så här mycket singlar och de signade med det här bolaget, utan, och vad gör jag? Jo, du jobbade i din takt och var stolt över det.
Troligtvis.
Eller hur?
Alltså, att inte, alltså, jag menar, allas liv ser så olika ut. Det är ju, någon kanske har gjort någonting som du ser som det är ghost. Men så har du kanske gjort något som de hade liksom varit fett avvis på om de hade fått höra. Så det är svårt.
Men sen också, det är en till sak som jag tänkte på som är intressant just med det här med musik, är att egentligen någonstans, alltså det är kopplat också till det här med marknadsföring, någonstans spelar ingen roll hur bra låten har. Om ingen liksom lyssnar på den så kommer ingen upptäcka liksom att den är bra heller.
Om ingen delar det.
Nej, men precis.
Det tänker jag är ganska viktigt för oss som är independent eller som är i alla fall i liksom början av antingen liksom totalt i början av en karriär eller liksom början av ett nytt projekt, att du kan själv dela hur många gånger du vill. Alltså så här, jag är ganska orädd för att pumpa ut mitt på Facebook och Instagram och så. Men om ingen annan, dels om ingen annan lyssnar, men om ingen annan heller delar eller visar för sin kompis eller lägger till i sin spellista eller vad liksom motsvarigheten skulle vara i andra branscher eller andra film, teater och så här, att det är en så viktig del av det hela också, att man har folk runt omkring som stöttar en och faktiskt vill supporta en och hjälpa en framåt. Och det, där får man också vara ganska orädd med att säga till sina så här, folk man känner, som bekanta, kompisar, släkt. Kan du dela det där lite? Kan du inte lyssna? Kan du ha det på repeat liksom? Så att man faktiskt får spridningen.
Det har ju varit en rädsla för mig när jag har jobbat med andra liksom, spridning. Har jag det här stödet från bekanta, vänner? Har jag det här stödet från vår målgrupp? Har jag det här stödet från skivbolaget jag har jobbat med? Alltså det är ju väldigt svårt att kunna... Det är en väldigt rädsla som en har för det. Och det gäller ju att bara ta det coolt och se vad som händer. Och det är en väldigt läskig känsla liksom. Men det gäller ju bara att göra det. Men det gäller ju också att liksom hitta, ha rätt människor alltså med sig som faktiskt stöttar en.
Som tror på.
För får du inte det här stödet eller någonting från dem, utan de bara använder dig för att de ska ha någonting, alltså då är det ingen riktig vänskap där, då finns det liksom ingenting där. Så då gäller det liksom bara att hitta rätt umgänge också. Extremt viktigt, och det gäller inte bara liksom jobblivet utan även privatlivet också, att kunna ha rätt umgänge.
Det kan man ju verkligen koppla till Marilyn, alltså som blev liksom formad till såhär, ja men de gillade henne, men kan hon inte blondera håret? Vi sätter en korsett på det och sen får de här bollarna liksom.
Ja, det var ju jättejobbigt för henne, för att hon fick ju massa problem sen. Vad skulle hon annars gjort liksom, om hon avsignades från sitt filmkontrakt och så vidare och fortsatte som en icke-offentlig person? Då vet vi ju inte liksom vad som skulle kunna hända, och det liksom kan vi liksom sättas i våra artistliv också.
Det är också rädsla att så här, om inte jag, alltså, nej, jag kanske inte för att göra vad jag vill nu, men om jag slutar, om jag lägger ner, och vad är jag ingenting då? Liksom sådana grejer. Om man känner att man är i den positionen. Men det är väl därför det är så positivt idag, att man, vem som helst kan, vem som helst som har pengarna att göra det, eller har kontakterna till. Man kan skaffa en dator, skaffa ett musikprogram och sätta sig ner och jobba. Eller lägga ut det på SoundCloud och sånt.
Det är en jättebra början i alla fall om man inte har en plan som liksom kan kickstarta någonting på direkten, utan bara öppna det här SoundCloud-kontot och bara köra på.
Och sen är det ju bara att det finns managers och filmbolag som också kan guida artister, för det är ju inte det är inte alltid man vet exakt vad man vill göra, och då om man hittar rätt rätt personer som vi pratar om, då kan det ju snarare vara en hjälp att hjälpa någon att forma något som man faktiskt vill vara, snarare än det är någon som tvingar en att bli någonting. Så det finns såklart väldigt många positiva aspekter med det också. Så.
Hur ser ni på framtiden? Du kommer ju släppa nya singlar och så vidare.
Yes. Ja, det är intressant. Men det här med rädd som du har liksom pratat om, alltså det har ju någonstans har det, för mig har alltså jag har liksom varit, det har varit en ganska ensam resa för mig. Mina vänner och så vidare har inte alltid liksom varit så här jätteintresserade eller stöttat liksom, eller trott på mig liksom. För att jag kanske inte hade liksom den, jag visade kanske inte att jag höll på liksom med musik på det sättet under tonåren och så vidare. Det har börjat liksom kännas någonstans tryggare för min del. Just för att jag har fått bra kontakt med en PR-byrå som jag gör mycket jobb till. Och sådana saker som liksom har utvecklat. Så att det är ju skitbra liksom. Men sen är det här med att försöka liksom gå över till ett heltidsjobb för min del. Det är liksom det som är mitt mål. Längre långsiktiga mål just nu, att jag kan försörja mig helt på musiken. Så att det är väl det, så jag hoppas framtiden blir.
Som sagt, jag ska också släppa mer musik. mycket då egenskrivet med inspelat mitt band. Så det är ja, det är mina bebisar, mina låtar. Så det ska bli jättekul att få ut det. Det mycket av det är ju som vi har spelat live. Så jag vet ju att det går hem.
Jag vet det. Ja, men det är bra, men det är ju bra. Det är
ja, jättebra. Men alltså, den publiken vi redan har, det är, och den ökar ju liksom hela tiden. Så det känns ju bra. Det här med att få att gå ut till ett heltidsjobb, alltså känner jag mig, det är ju som artist, det är svårt att få det att, jag menar, att få det att gå runt ekonomiskt på heltid liksom. För att det är faktiskt så få liksom spelställen som vill betala en del man är värd, tyvärr. Och det är inte så att man får jättemycket pengar via Spotify och sånt. Så det gäller väl där att man vill men hitta mer typ mer spelningar, större ställen. Också att det är när man väl släpper att jag hoppas att det går hem och spelar så mycket. Men sen, ja, som sagt, jag gör ju alla bokningar nu själv. Med mitt eget management, vilket jag tycker är jättekul, för jag lär mig alltså jättemycket. Men det är också någonting som tar väldigt mycket tid och energi. Så att jag hoppas ju kanske inte så här typ imorgon, men inom några månader, inom närmaste året, jag har börjat samarbeta med någon typ av i alla fall bokare, och jätteskönt. Sen kör jag ju, jag släpper under mitt eget skivbolag, men kanske man kan ju ha licensdeals med större skivbolag. Det är faktiskt ganska attraktivt. Men sen, jag har ju pluggat ganska så blandat nu typ. Jag har pluggat allt från juridik till musikproduktion. Jag pluggade i Jöken i höstas, crash course juridik. Så att nu vill jag väl mest så här, fokusera på att jobba och gärna hitta något jobb inom musikbranschen. För att sen också kunna liksom lägga resten av tiden på musiken. Innan jag bestämmer mig för vad jag vill plugga liksom heltid längre så. För det är fortfarande något jag vill göra antingen liksom inom en kort framtid eller typ när jag är 40. Men whatever. Alltså, jag tycker det är viktigt med utbildning. Men jag tänker låta liksom artistkarriären framförallt, men också låtskrivandet, ta ganska mycket plats i mitt liv.
Kommer, don't you? Släpper den.
Ja, det är don't you händer.
Jag vill bara veta.
Don't you händer, och I can tell you, det är, jag blir jätterörd när jag pratar om min musik. Alltså, det låter så bra. Jag har så duktiga musiker. Så duktiga musiker. Jag jobbar med en grym ljudtekniker, Anna Engberg. Och det som är fantastiskt med min musik tycker jag är att jag skriver ju låtarna. Jag är liksom ganska stark låtskrivare, som det heter. Jag vet hur jag skriver låtar. Jag kan skriva ganska många genrer, och framförallt att jag vet vad min stil är. Så jag är väldigt nöjd med mina låtar. Och sen att jag hittat så duktiga musiker att jobba med, som sen också kommer in och lägger sin flärd på låtarna. Alltså jag kan ju säga så här har ni en basgång, eller här har ni den här referensen, eller ja, typ här har ni typ ett ungefärligt tempo, kan vi ha lite swing, lalala, whatever det. Men att jag har musiker som är så kreativa i sig själva också, att de kommer med idéer, och att det är någonting vi jobbar ihop tillsammans. Och det är antingen liksom idéer som jag tycker är jättebra, som jag tar med, och ibland så säger jag nej, och det är ju en process i sig liksom. Och ibland kommer jag med grejer som jag bara i mitt huvud bara, det här är genialiskt, och sen funkar det inte alls.
Nej.
Alltså det är tillbaka till misslyckande. Man kommer ju, man är ju inte, man kan ju bli kallad geni och känna att man är ett geni hur många gånger som helst, men det är ju inte alltid man gör som är fantastiskt.
Nej.
Och då, det är kul att jag har ett band att få testa det med innan jag typ whatever liksom släpper det.
Yes.
Så det, don't you, låter fantastiskt.
Yes.
Är det första du släpper, eller?
Ja. Det får ni se. Kanske.
Kan du inte skulle spoila sig?
Nej. Nu tar jag det här helt i fel ordning. Men hur har idag varit? Hur har det varit?
Dagen?
Ja.
Idag.
Ja, idag. Berätta hur dagen har varit. Lite så här vlogg. Inte vlogg, nej, det var inte det jag menade. Nej.
Det är exakt det, fast inte video.
Ja, ja men ni fattar.
Dagbok.
Ja, typ.
Podcast.
Ja.
Nej, men hur har dagen varit? Jag har haft ett sjukt flow senaste veckorna.
Nice.
Så jag har typ proddat typ 8 låtar på månad liksom. Det är så här, ja, nej, men det går undan liksom. Speciellt om man så här hittar liksom en viss genre, då blir det också att man bara strukturerar upp allting så här, liknande hela tiden, så går det liksom snabbt. Så att jag har spelat in en låt idag faktiskt, har gjort.
Nice.
Så får vi se vad som händer med den. Alltså min filosofi är just i det här sammanhanget nu som jag kommer släppa musik, är att även om det är 8 låtar så kommer jag kanske göra 20. Och sen kommer jag välja ut de 8 bästa av
det
liksom.
Det är alltid en massa som
don't make the cut. Det kommer alltid vara någon som man bara säger, det här kan bli riktigt bra. Sen, sen, jag vill ofta göra liksom helt klart och sen bestämma så här, om det är liksom, om det här kommer gå hem eller inte liksom, så här, någonstans. Så då behöver man ju ha liksom, feedbacken också. Kanske för att ta beslutet. Men det som är svårt är att man vet ju aldrig heller riktigt så här, hur folk kommer reagera. Men man kan alltid ha en aning.
Och håll det, dina osläppta saker är säkert. För var så du inte blir som jag och liksom får en massa titlar räckta liksom.
Ja, okej. Okay.
Oh, jag får panik över det.
Gud vad jobbigt, det måste vara.
Men alltså, det är inga låtar som har läckt i alla fall. Nej. Vilket jag är glad över. Men massa låtar här. Och
hur hittar folk det?
Oh, det är så konstigt. Men det har jag berättat förut i podden, så vissa av er vet redan från första avsnittet. Men folk har laddat upp en låt som inte är min och sen lagt till mitt artistnamn och min titel. Så de ska få views. Så jag har typ över 20 000 views på YouTube. Och jag bara nej. Men mina fans vet ju att det är inte liksom så. Så det är ju bra ändå, och jag har fått lite uppmärksamhet, vilket är kul. Men det här med att folk liksom antingen har hittat någonting på min iCloud eller hittat någonting på min hemsida som inte är liksom offentligt. Det är ju läskigt. Det är extremt obehagligt. Men jag har ju haft så här bekanta som har varit signade till stora skivbolag och så vidare, som har bland annat har skickat musik, osläppt musik till så här musikbloggar och så vidare som har gjort en review på det och sen har de läckt det. Vissa har ju liksom fått, en erkänning fick ju hela sitt album läckt några månader innan det skulle släppas. De var ju tvungna att liksom spela in från början och så vidare. Så det är jätteviktigt att som artist liksom kunna inse att det kan lätt få stor spridning och kunna veta vad en gör med tracksen liksom. Så om du går ifrån en studio, om du har varit på en studio liksom, se till att du tar med dig projektet och att det inte lämnas kvar så ingen kan liksom snupa runt.
Men det är samtidigt tur att vi har så pass sjukt bra upphovsrättslag.
Absolut.
Här, liksom, att, så fort du skapar någonting så blir det ju ditt.
Liksom. Absolut.
Och du
absolut.
Har ju alltid rätten på att göra vad du vill med det och säga till folk vad de får göra det.
Ja, absolut. Och så vidare.
Sen eller hur? Är det svårare då att bevisa att du skapat det. Men då är mitt tips detta. Spela in allt det gör. Ha det på mobilen, ladda ner det på datorn, säkerhetskopiera det, skaffa en till hårddisk och lägga ner det på. Ingen kan säga någonting annat. Du skapar det här datumet, det är skitbra.
Ja, absolut.
Spara allt det originalprojektet om du själv har liksom proddat.
Absolut. Alltså det är ju lätt då att liksom kunna ta ner det. Absolut, om någon har laddat upp det olagligt. Men det här, liksom att folk ändå liksom har tagit det.
Också
liksom
att de har lagt upp något som är fejk. Alltså att
eller hur? Åh, jag får
så
ångest.
Det är också obehagligt att såhär, man är... För det är ändå en väldigt offentlig bransch man ger sig in i om man är artist, framförallt. Men även liksom stora producenter blir ju kända. Men att man blir tillräckligt intressant för folk att faktiskt göra sådana grejer. Såhär, nu tar vi en låt och så säger vi att säg att Alicia har gjort det här nu. Och så gör jag inte, alltså det är inte i närheten av något jag skulle göra. Alltså sådana grejer. Det är ju ganska obehagligt att folk är beredda att gå så långt för att typ få uppmärksamhet som inte ens är deras uppmärksamhet att få.
Nej.
Alltså, eller att de har gjort en låt och inte vågar tro på att det skulle få liksom spridning om de själva. Alltså, det är twisted oavsett vilket håll man går ifrån. Liksom.
Ska vi sammanfatta det här eller har vi något mer?
Jag kan säga det med Det du sa att du gör massa låtar.
Ja.
Och sen väljer ut några. Det är ju liksom motsatsen till mitt tänk. Jag som är så här extremt koncepttänkande.
Mm.
För att när vi spelar live så är jag väldigt så här, men den här låten är bra, nu kör vi.
Mm.
Så här, det känns, det passar in. Och sen nu när vi har jobbat med liksom spela in så är så här är den här EP:n, den ska den här namnet, den ska de här låtarna, den här ordningen. Och sen så, alltså jag så här, och det här, utan att avslöja planerna här, men så här, en sån här musikvideo ska komma för att sen ha det här omslaget, för att sen kunna ha ett sånt omslag till nästa, för att sen kunna jobba så med det.
Så,
alltså det där, det är så intressant att alla jobbar på så olika sätt.
Mm.
Det är inte fel, så här, allting som passar en själv är ju
så rätt. Allt funkar liksom.
Och det finns så många olika sätt, det här är två sätt, du har säkert ett annat sätt att tänka på.
Mm.
Jag känner andra som är liksom också konceptuella tänkare som jag, fast jobbar på ett helt annat sätt med det. Det tycker jag är typ det fina med så här, konst, alltså för det är det. Jag har ju art tatuering.
Yay.
För att det är konst, för att det jag tycker det är ett bra förhållningssätt till det. För det gör det mycket större och mycket tillåter så mycket mer kreativitet än att bara säga att det här är en låt.
Det är nog också mycket anledning varför jag har det tänket. Det är för att jag tänker nog inte min musik som konst, utan mer som en produkt. Alltså så här, något som ska försöka säljas. Och det beror helt på liksom. Alltså det är det som också är så intressant med musik, att det kan användas till så mycket olika mål och syften och
så vidare.
Ja, men precis. Så att liksom, många idéer, då måste någon idé eventuellt blir bra liksom, efter tid. Liksom.
Ja, det är inte som att så här, alla som är låtskrivare alltid skriver bra låtar heller.
Mm.
Alltså man har ju bra och dåliga idéer. Och det är kul att bara så här, få sålla genom hela sin hjärna. Liksom. Det är coolt.
Och komma på så här mest random låttitlarna och sen bara gå efter det. Och bara försöka med något sånt. Det måste ju inte bli något jättebra. Men att bara liksom se hur det skulle bli.
Har ni också anteckningar med såhär fraser och
cyklar
och
idéer? I anteckningsappen skriver jag hela tiden i helt sjuka saker.
Anteckningsappen och röstmemo på
ja.
Det är mina bästa vänner. Verkligen.
Ja, alltså, ja, precis. Anteckningsappen, alltså den har man väldigt mycket alltså. Faktiskt.
Det är så mycket jag har skrivit ner där som jag inte har använt mig av. Så då går jag tillbaka liksom ett halvår senare när jag glömt bort att jag har skrivit det, och så bara, vad har jag skrivit? Vad är det här? Hur tänkte jag?
Ibland är det såhär, that is fucking genius. Och ibland är det såhär, vad tänkte jag här? Vad betyder det här? Så vad är det? Eller vad vill jag med det här?
Ja, men alltså, har ni varit med om såhär röstmemo, du spelar in såhär, du har hittat världens bästa melodi, så spelar in den, och sen typ en dag senare du bara, det här var inte så bra.
Nej.
Men jag har så många såhär två sekunders grejer som jag tror att jag har spelat in när jag har varit i sammanhang där jag inte kunde
precis
göra det.
Så,
eller typ så sjukt oklara idéer som inte egentligen som kanske inte var så bra. Så liksom man bara, varför sagt jag säger med det här? Ibland är det ju, det är kul, man kan. Jag har ju skrivit färdigt låtar som jag påbörjade. Så Don't You, som ni båda nämnde, är en sån låt där jag började med ett sånt voice memo bara improvisation. Och sen kom tillbaka till det såhär 3 år senare och bara, ja, det här vill jag typ skriva färdigt. Och så blev det en helt annan grej. Men det är liksom det roliga med det. Alltså,
ja, ingenting är fel, så det är bara improvisera tills något blir bra.
Man kan ju liksom börja en låt på vilket sätt som helst. Liksom.
Ja.
Så att, det är som,
bara skapa.
Alltså, sen blir det ju ofta annorlunda liksom, från låt till låt många gånger också. Hur saker kommer till. Ibland kan det bara vara en melodi eller bara kanske ett instrument eller liksom något, en ackordföljd som man bara tycker låter nice. Typ, eller ett beat.
Har ni någon sån standardprocess? Alltså,
jag har det nu. Förut hade jag inte det. Förut så var det mycket jag komponerade en del filmmusik, klassisk musik, och då var det så här mycket att jag ville göra så här vinterstyle och köra noter från början liksom. Det kan ju liksom funka ganska bra, för att då begränsar man sig rätt mycket liksom så här, till liksom vissa rytmer och sådär. Medans du har ju inte den här direkta feedbacken som när du liksom proddar i datorn liksom. Men idag så utgår jag faktiskt väldigt mycket efter referenslåtar. Mm. Alltså det kanske låter så här lite plagiat liksom. Men jag utgår efter, jag brukar lyssna in mig på typ några olika låtar och hämta mycket inspiration.
Ja.
Och sen, för då går det så sjukt snabbt sen att liksom är upp en låt.
Mm.
Så att, men det som jag skulle säga funkar bäst för mig, det är att man liksom asfalterar vägen innan man sätter upp lamporna och alla detaljer. Liksom, att man försöker ta de stora grejerna först och liksom arbetar logiskt. Alltså att man liksom tar stort till litet. Alltså att du börjar kanske med att få ihop en låtstruktur, liksom en hel lyrics och så vidare. Liksom, inte kanske du ska sitta i 3 timmar med bara introljudet innan du ens har liksom skrivit en vers eller alltså så här, sådana grejer. För att det jag märkte, många fastnar faktiskt på just de här detaljerna från start. Och då kan man verkligen få writer's block liksom och bara inte komma vidare. Så att, och alltid, just för att musik är så stort, så kan du hela tiden arbeta med något annat. Alltså om du fastnar på ett ställe, då kan du ju hoppa vidare någon annanstans. Och, för det är så många lager liksom. Så
att,
det är väl min approach.
Ja, jag brukar ju först börja med lyricsen. Kanske om jag får någon idé till en titel eller till en vers eller någonting. Och så börjar jag med det. Och sen är vips en låt skriven liksom. Och sen går jag in i min studio och bara ser vad jag kan få ihop av det. Det är mycket alltså, improvisation, men jag har ju ändå liksom, i bakhuvudet vad jag vill göra med det. Och sen är det bara liksom, att försöka. Jag ser på det. Så det är det jag gör kortfattat.
Ja, improvisation är väl liksom det främsta som brukar leda till mig låta. Alltså att jag sjunger antingen a cappella. I början var det mycket vid pianot liksom, nu är det mer flytande så här. Och att jag spelar in. Jag har alltid mobilen redo så att jag spelar in från att jag börjar improvisera liksom. Och sen om jag gillar idén så skriver jag typ. Nej, alltså oftast då så får jag ju både melodi och nyckelord för att skriva. Alltså man brukar liksom det,
jag förstår ibland, precis vad du menar. Man sjunger liksom random ord och sen kanske vissa funkar liksom bra i sammanhang.
För att ofta om jag alltså melodi och musik är ju så kopplat till olika känslor. Alltså, och det man skriver om är ju någonting man själv har upplevt eller någon annan har upplevt, men någonting man tar inspiration från och någonting man vill berätta. Så oftast när jag improviserar så är det väl kanske för att jag har någonting jag vill uttrycka. Så då kommer ju det här ganska automatiskt. Och så när jag säger nyckelord, alltså det kan vara liksom en mening eller bara ett ord som man sedan bygger det runt. Och ibland ändrar man ju det helt. Men jag får bli ganska nöjd med den här nyckelord så att det är fint. Men ibland, jag har också börjat bara liksom från text. Vilket har börjat hända oftare och oftare. Även om jag typ tycker att texten är det svåraste ibland, känns det som det, så här, det viktigaste också.
Men skulle tillägga en sak, när jag skriver melodier så tänker jag faktiskt ganska teoretiskt med typ så här motiv och så vidare, typ så här hur saker repeteras och sådana grejer. Men kanske inte så teoretiskt att man så här går in på liksom som vi när vi läste liksom i skolan så här. Ja, det här är liksom en, vad heter det, ett steg eller ett hopp liksom. Och,
det här är intervallen, det här är intervallen.
Ja, så här.
Och förbi det här
kommer. Ja, det blir, alltså improvisera liksom korta motiv tror jag absolut är liksom det snabbaste sättet att liksom skriva ihop en låt. Sen kan man ju liksom tänka alla så här kompositionstekniker och sånt där. Men mycket kommer faktiskt automatiskt och det är det som är så kul och intressant liksom när man känner att något låter bra, då har du liksom använt kanske 15 kompositionstekniker liksom där. Så att det är ju fantastiskt kul liksom att det funkar så automatiskt på något sätt.
Ja, och sen är det väl bra ibland också så här typ lära sig och förstå sig själv hur får jag mitt kreativa flöde att gå igen. Jag pluggade musikproduktion nu i våras, vilket är så. Det är fortfarande låtskrivande och skapande, men det är så långt ifrån hur jag brukar göra. Och då har jag haft jättesvårt. Alltså jag kan ju få ihop första grejen. Och sen skriver jag ett nytt projekt. Och då det är som det har varit fast. Alltså jag har så mycket writer's block. Samtidigt som så här musikproducerandet ger mycket inspiration till att faktiskt skriva. Men alltså snarare så här creator's block eller producer's block. Men då har bara satt ut en kick och en snare. En kick, snare. liksom. Och sen gör vi utifrån det, för sen kan vi börja flytta på de grejerna.
Ja, så är det.
Eller hur? Det är så här.
Ja. Så först vet du vad du har och sen bestämmer du vad du gör med det.
Tycker du svårt att skriva, ta four chords. Du kommer hitta någonting som du kan ändra sen.
Alltså, absolut.
Nej, verkligen. Nej, men alltså i den genre jag skriver mycket i nu, så här, men tropical house, pop, danspop, Calvin Harris stylen liksom. Där utgår man ju väldigt mycket från typ ofta ett gitarrkomp som är liksom fyra takter som bara repeteras genom hela låten i princip. Så att jag brukar ofta börja med det. Liksom sitter på elguran och får fram några liksom nice mellow tones liksom som ger rätt känsla. Och sen så bara kopiera rakt igenom hela låten liksom, och sen bara börja bygga liksom.
Mm.
Och det finns inget som hindrar att man kan ändra det.
Nej, nej, exakt.
Men det, det finns ju alltid möjligheten att fortsätta med det.
Nej, men precis. Alltså att man har liksom, speciellt om man gör just beatbaserad musik, tänker jag, så är det ju liksom ett bra tänk. Men sen så finns det ju, sen kan man ju göra jag är så van när jag har beatbaserad musik, så när jag hör så här låtar som ofta kan vara lite äldre liksom, där är liksom i princip av en typ 15 olika ackord genom låten liksom, så här, man bara shit så här, vad händer typ så här, man känner så här bara, vart går liksom gränsen, alltså vart går så här sektionerna när det är typ en vers som är typ 32 takter liksom, och så är det typ värsta liksom storyn med ackord typ så här. Det känns så himla långt ifrån liksom det jag brukar alltså så här, skapa själv så att säga. Men också, det skapar en viss känsla som popmusik inte kan liksom, ge. Det är det som är fina med den typen av musik.
Det är
svårt för allting. Jag bara, varenda genre har sin grej.
Verkligen.
Ja, men så är det ju. Så är det.
Det vill jag säga. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs i ett annat avsnitt. Tack så jättemycket för att ni var här.
Tack,
så himla kul.
Tack så mycket.
Det är jättekul att vara
med. Verkligen.
Så himla kul. Efter programmet nu tänkte jag vi kunde bara göra en liten snabb spellista med musik ni lyssnar på, så mina lyssnare vet. Så det hittar ni på Spotify. Ja, tack så jättemycket för att ni var här. Vi hörs i ett annat avsnitt.
Tack.
Bye.
Hej.